Det här är en podd från Sveriges Radio.
Min förra bok handlade ju då om surrogatmödraskap och prostitution, där jag drog paralleller mellan de här två fenomenen. Eller industrierna kanske man skulle kunna säga, för det är ju det handlar om. Så det är två stora industrier där man faktiskt säljer och köper kvinnokroppar.
Ja, så här har vi ofta hört surrogatmödraskap debatteras. Författaren Kajsa Ekis Ekman jämställde i sin bok Varat och varan som kom 2010 surrogatmödraskap med prostitution och ett cyniskt utnyttjande av utsatta kvinnors kroppar. Sedan dess har en utredning kommit fram till att alla former av surrogatmödraskap bör vara otillåtna i Sverige. Och senast för några veckor sedan slog regeringen fast ett nej till surrogatmödraskap. Men samtidigt som lagen, sjukvården och beslutsfattarna är eniga så har något annat hänt. Surrogatmödraskap har gått från att associeras med utnyttjande till att bli en del av de rika och berömdas värld och fått en air av kändisskap och glamour.
We're gonna meet that.
A million dollar listing New York's Frederick Eklund and husband Derek Kaplan revealed on the show's emotional season finale that they'll be expecting twins this fall via surrogate.
Did you invite the surrogate for you?
Since you
I did not. Okay. I think I have to explain it to my kids first.
Yeah. Yes. Right.
And figure out how I'm going to explain it to them.
Yeah. Got it. Yeah.
Vid vårt första samtal så sa hon att hon älskade att vara gravid och hon har alltid velat hjälpa andra, någon annan som inte kunde få egna barn och helst få killar.
Fredrik Eklund, Kim Kardashian och sist Mikael Bindefeldt i Babyspodden. Alla vittnar om hur de fått barn via surrogatmammor. Och plötsligt är det inget man försöker dölja längre, tvärtom. Detta håller på att bli ett sätt bland andra att bli förälder på. För trots att det inte är tillåtet att göra det i Sverige så föds i genomsnitt ett svenskt barn i veckan via surrogatmödrar, de flesta utomlands. För dit räcker inte den svenska lagstiftningen. Är frågan om surrogatmödraskap något som sprungit ifrån beslutsfattarna? Det pratar vi om i dagens Kropp och själ. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman och kropp@sverigesradio.se är vår mejladress. Och först idag så ska vi besöka ett seminarium med Sveriges första surrogatagentur som förmedlar surrogatarrangemang utomlands till svenskar. Reporter är Sara Olsson.
Har alla tagit det de har nu? Kaffe, kaka.
Det bjuds på kaffe och toskakaka när Jenny Zimmermann och Eduardo Afonso från Sveriges första surrogatförmedling hälsar välkomna in i ett litet rum på Clarion Hotel i Stockholm. En projektor visar bilder på små söta barn medan ett 15-tal besökare, nyfiket och lite trevande, tar plats på raden av stolar.
Välkomna.
De har kommit hit för att ta reda på hur de kan bli föräldrar med hjälp av en surrogatmamma i ett annat land.
Vi kommer att prata lite om vad en surrogat är. Det här är vår mission och det är att hjälpa ofrivilligt barnlösa med att få barn.
Surrogatmödraskap är inte tillåtet i Sverige. Men det här är landets första surrogatagentur som förmedlar tjänster i länder där surrogat är tillåtet. Via kvinnor i till exempel Ukraina, USA och den för idag nylanserade destinationen Albanien kan barnlösa par och ensamstående få sina drömmar uppfyllda. Mot en kostnad på allt ifrån 400 000 till över 1 miljon kronor.
De planerna som vi har, både vad gäller Ukraina och vad gäller USA och vad gäller Albanien, är så kallade garantiplaner. Och det innebär det att vi kommer att prova så många gånger det krävs för att ni ska bli föräldrar.
Surrogatförmedlingen erbjuder sedan år 2016 ett så kallat nordiskt paket för ensamstående och par, oavsett sexuell läggning, att skaffa barn med hjälp av surrogat.
Men jag kan berätta om de utmaningarna som jag gick igenom, eller några, jag kommer faktiskt inte ihåg alla, om jag ska välja.
Efter att själv ha gått igenom en surrogatprocess i Thailand insåg Eduardo Afonso att han ville hjälpa andra att nå sina drömmar om att bli föräldrar.
Dels att det var en militärkupp i Thailand. De stängde ner alla IVF-kliniker. De ville helst inte släppa ut folk i landet som hade fått barn genom surrogat. Och jag uppfattade det som att ingen brydde sig. Så här, hur kommer vi hem?
Och det är mycket att hålla koll på med allt från val av surrogatmamma, ägg- och spermiedonationer, nedfrysning och insättning av embryon. Sen tillkommer den juridiska biten.
Jag vill berätta lite grann. Det är så här, juridiken är viktig, den är inte så himla spännande i alla avseenden. Det är mycket mer spännande.
Juristen Staffan Sörensson, som specialiserat sig på surrogatprocesser, berättar att
surrogat är inte förbjudet i Sverige och har aldrig varit förbjudet i Sverige. Men den regeln, tillsammans med en regel som säger att du inte får stoppa in i en kvinna genetiskt material som inte, om det inte tillhör någon i kvinnan och hennes makes gener. De två reglerna tillsammans gör det omöjligt.
Det är inte olagligt att genomgå ett kommersiellt surrogatarrangemang utomlands. Men eftersom det inte finns någon reglering av surrogatmödraskap i Sverige finns det inga riktlinjer för hur svenska myndigheter ska handlägga surrogatärenden.
På latin, mater, semper, certa, est. Modern är alltid säker. Man har bestämt sig för att den som föder barnet är modern och man kan inte diskutera detta.
I Sverige räknas den person som föder ett barn alltid som barnets juridiska förälder. Men i vissa av länderna som tillåter surrogat anses de tilltänkta föräldrarna som barnets rättsliga föräldrar. Det här kan leda till en komplicerad juridisk process när familjen kommer tillbaka till Sverige. Faderskapet måste fastställas i svensk domstol och därefter kan den genetiska pappan bli rättslig förälder. Den andra föräldern får sedan göra en närstående adoption. Innan barnet har närstående adopterats finns det alltid en rättsosäkerhet för alla inblandade. Det kan till exempel leda till att barnet står utan vårdnadshavare i flera månader.
Men det är ett antal domstolsprocesser, det är ett antal medgivanden från surrogatmamman. Som säger, jag kommer inte ta hand om barnet, jag är inte barnets mor, jag har inget intresse av det, jag har ingen försörjningsmöjlighet, jag kommer aldrig träffa det, jag kommer aldrig bry mig om vilken skola barnet går i. Så varsnälla lämna mig i fred.
Så vilka är de då? Kvinnorna som ska bära barnen? Eduardo Afonso har berättat att det inte är förmedlingen själva som avgör vem som kan bli surrogat. Det görs av en tredje part i respektive land. En kvinna i publiken räcker upp handen och frågar.
Nu frågar jag om den här tredje parten som gör granskningen av en surrogat.
Aha. Just det. Att det är en så på ett sätt
är
det. Ja, det är Nej, men det är alltså kliniken, urvalet och surrogatmammor.
Ja.
Du sa det att det var en tredje part.
Just det, vilken destination tänker du på? Alla har gemensamt, alla destinationer, det är att det måste vara en person som har fött egna barn, okomplicerad förlossning. Det måste vara en hälsosam person. Det måste vara en person som vill göra det här.
Enligt förmedlingen får surrogatmamman ungefär 20-25% av summan som de blivande föräldrarna betalar. En ung man i publiken frågar vart resten av pengarna går.
Alltså det här kostar ju ändå 100 000-tals kronor.
Mm.
Vart går de pengarna? Vad går?
Jag kan säga så här, i våra avtal så står det väldigt, väldigt tydligt vartenda öre tar vägen. Det finns jättemånga hål att stoppa pengarna i.
Eduardo Afonso menar att sjukhus och advokatkostnader sväljer en stor del av pengarna. Kvinnan i publiken undrar hur man kan veta att fattiga kvinnor inte utnyttjas som surrogatmammor. Många kritiker menar på att surrogat utomlands innebär att svenskar köper sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar. Men Eduardo Afonso är av en annan åsikt.
Det finns inga så här inkomstkrav på hur mycket måste en person tjäna per år eller per månad liksom, för att kunna bli surrogat. Det finns det inte. Men det är ju ingen som är intresserad av att använda en person som är fattig, så att säga. Så det, liksom, det inger ju ingen trygghet och liksom, det är ingen bra.
Är det någon mer fråga innan själva pausen? Så? Nej, nu kör vi paus.
Det blir paus och jag frågar några av besökarna vad de har för tankar och funderingar efter vad de hört.
Det känns ju ganska komplicerat, hela processen. Alltså, när man börjar liksom skapa lite på ytan så börjar man också inse att men gud, det är så otroligt mycket saker som ska ta ställning till. Dels kan det väcka lite avskräckande, men någonstans också så får man väga upp det mot att man vill ha barn. Det är någonting som jag frånsade mig när jag kom ut, att jag, menar, jag kommer aldrig bli förälder. Och nu finns den möjligheten och det väger mycket, mycket tyngre för mig.
Barnlängtan, ja. Men hur känns det egentligen att betala en okänd kvinna på andra sidan jorden för att föda ens barn?
Men det är väl det som har varit vår största concern.
Jag kan tycka att det är rätt rimligt att man får en ersättning också i och för sig.
Ja.
Hans pojkvän lägger sig i.
Ja, men jag tycker
så länge inte det blir en industri, det är det som
nej, är. Nej, det är det. Så rent personligt så tycker jag självklart ska de ha betalt. Samtidigt på andra sidan, om jag ser på det rent objektivt så självklart går du in i det här så ska du göra det för att du vill. Inte för att det ska vara för en ekonomisk vinning, men självklart vill jag betala för att du ska göra det.
Jag tror den ersättningen är inte så pass mycket att det skulle vara det som motiverar liksom.
Har ni tänkt på andra alternativ också? Adoption?
Det är för gammal.
Det finns åldersaspekter där som inte. Och ja, det känns som att det är en mycket mer komplicerad process. Även om det kanske inte borde vara det.
Stämningen är uppsluppen och besökarna utbyter erfarenheter och tankar. De väger för- och nackdelar med de olika destinationerna. En man i röd luvtröja berättar att han länge funderat på att skaffa barn via surrogat.
Ja, som han berättar själv att han vill ha barn sedan han var liten, och det är samma med mig. Så att jag känner bara att säga, go for it.
Vill du skaffa barn själv eller är det med en partner?
Just nu är jag i en situation där jag har en partner, men vi är väldigt olika i det här. Och jag vill inte vänta allt för länge och dra igång processen. Så att jag gör det. Och skulle det vara så att han inte vill att det tar slut, då är det så. Det här är något som jag, en liksom barndomsdröm.
Jag frågar vad han har för krav på förmedlingen och surrogaten.
Om jag då bestämmer mig för att ta den här organisationen så förväntar jag mig att saker och ting går rätt till. Och att det är väl genomarbetade grejer liksom som de erbjuder. Sen har inte jag något behov av att veta liksom hur mamman mår eller hur... att jag måste ha ett Skype-möte med äggdonatorn eller liksom sånt. Utan jag är mer så här, ja, om jag tar fram pengarna så vill jag bara ha barnet.
Idag lanserar surrogatförmedlingen också den nya destinationen Albanien. Många verkar intresserade. Speciellt eftersom kostnaderna är nästan hälften så stora jämfört med till exempel USA.
Av de här tre som nu fanns här så låter väl kanske Albanien mer som en lämplig för mig situation. För USA hade jag tänkt från allra första början. Men det är ju så enormt dyrt så att då känner jag så här, nej, jag ser inte vad det skulle vara för fördel att sätta ut den mängden pengar i USA då jag ändå får samma sak för mindre summa.
Stora kostnader, etiska och moraliska dilemman och surrogatförmedlingens arbete har inte bara mött positiv respons. Verksamheten har kritiserats från flera håll. Och förra året polisanmälde Sveriges kvinnolobby och Kvinnliga läkares förening förmedlingen för människohandel. Men förundersökningen lades ner. På vägen ut träffar jag ett par som har tidigare erfarenheter av en surrogatprocess.
Mm. Så ni har gått igenom en process?
Ja. Ja,
okay. Och nu funderar ni på att göra det igen?
Ja, eventuellt. Lite beroende på hur känslan efter det här seminariet är också. Det finns ju rätt mycket etiska och moraliska frågeställningar kring det hela också.
Vad tänker du på?
Just om surrogatmödraskap är rätt att göra. Man tänker på exploatering av surrogatmammor och ja, om det nu är exploatering överhuvudtaget. Att sätta barn till världen för att man själv vill ha ett barn.
Vad har ni för krav då för en sån här process, för hur det ska gå till?
Det är att i stort sett ingen ska fara illa. Man vill ju veta att mammorna, surrogatmammorna, gör det av fri vilja, en hjälpvillighet. Att det inte finns, ska man säga, en exploatering, den här ekonomiska exploateringen. Även då hur pass väl agenturen tar hand om det. Sina klienters funderingar, frågeställningar, hur pass mycket de finns där som ett stöd när det börjar... Det blir obehagligt för en. För det kan ju komma sådana situationer också där saker och ting inte går som det är tänkt.
Mm. Och hur var den processen som ni gick igenom?
Den var ganska fruktansvärd här då.
Var det fruktansvärt på grund av att det var krångligt eller på grund av sådana etiska...
Både och faktiskt. Det var en jättestor cocktail av dilemmor. Praktiska, ekonomiska, etiska, medmänskliga. Så... Det är inte oproblematiskt på något sätt.
Men trots de här betänkligheterna så kommer det varje år, enligt en statlig utredning från 2016, ungefär 50 barn till Sverige som har kommit till genom surrogat i utlandet.
Det var Sara Olsson som varit på ett seminarium på Sveriges första surrogatförmedling. Kristina Berg är professor i gynekologi och obstetrik vid Göteborgs universitet och har gjort en genomgång av den forskning som gjorts kring surrogatmödraskap. Och vi kan ju börja med att förklara hur det går till.
Det finns, om du tar historiskt tillbaka i tiden, så finns det någonting som heter traditionellt surrogatmödraskap, och faktiskt Abraham och Sara utnyttjade detta. Om du läser Bibeln så fick inte Sara några barn, och hon utnyttjade sin, eller frågade sin hushållerska, Hagar heter hon, om hon kunde föda hennes barn, och så föddes Ismael. Så det här är ju absolut inget nytt. Det är viktigt att komma ihåg, tycker jag, att det har nog funnits i alla tider, människors längtan efter att få barn. Men det är det vi kallar traditionellt surrogatmödraskap, och då, den gången var det ju via samlag så att säga, och traditionellt senare tid så har det skett genom insemination, men då har det varit surrogatmammans ägg.
Och det är ju inte det som är fallet i det här
fallet. Det är inte det som är det fallet. Den här metoden har så att säga försvunnit i och med provrörsbefruktning. Så nu har man den tilltänkta mammans ägg, eller faktiskt donatorägg, så det är helt liksom anonymt. Mm. Men det vanligaste är nog mammans genetiska ägg. Och sen så man gör en provrörsbefruktning helt enkelt. Det är inget konstigt med det. Det har vi gjort i, 30-40 år. Och så lägger man, men sen måste man ju ha en surrogatmamma. Det är väl det som skiljer det hela. Mm. Man måste ha någon som ska bära barnet. Så det här befruktade ägget lägger man då tillbaka i den kvinnans livmoder. Och hon får genomgå graviditet och förlossning. Och sen ska hon då lämna över det här barnet till paret. Mm. Så går det till.
Så att surrogatmamman har då inte någon som helst genetisk koppling till det här barnet? Nej. Det kan se helt olika ut från henne och de delar inte gener.
Exakt.
Har det någon betydelse medicinskt att man inte har någon genetisk koppling?
Ja, man har tittat, som vi gjorde ju en genomgång, jag och en nordisk forskargrupp för ett par år sedan, därför att vi visste ju att det var på gång i Sverige, den här remissen och eventuellt lagstiftning, och vi tänkte själva, eftersom vi har också lite dålig hum om detta, det skrivs inte så mycket om ett samlat, så tänkte vi att det skulle vara himla bra för oss själva att få liksom en samlad kunskap om både barnen, hur går det för barnen, hur går det för surrogatmamman, surrogatmammorna, och hur går det för de blivande föräldrarna. Då kan man säga att det var väl ungefär lite så som vi trodde, att det är ganska magert på forskningsfronten. Alltså det har ju fötts, jag vet inte hur många surrogatbarn, men säkert 25-30 000, kanske ännu mer. Och det fanns beskrivet, när det gäller surrogatmammorna, så fanns det beskrivet om ett par hundra bara, hur det har gått med deras graviditeter. Och du frågade kanske just hur går det med de graviditeterna när det inte är genetiskt samma material. Och då är det ungefär som äggdonation så att säga. Det är ju inte heller genetiskt samma material. Så de har lite ökade risker för havandeskapsförgiftning till exempel.
Och vad är det för farhågor som man så här generellt förknippar med surrogatmödraskap?
Alltså det är liksom, dels är det de här medicinska farhågorna för surrogatmamman. Alltså är man egen mamma och man bär, så tar man ju de riskerna gärna, skulle jag vilja säga. Och de som ofrivilligt barnlösa, är ju min erfarenhet, de tar ju alla risker. Det är ju ingen. De tar alla risker, bara för att få ett barn. Men då är det ju, man tar dem för sig själv så att säga. Nu ska ju surrogatmamman ta de riskerna. Och man kan ju tänka många saker som händer under graviditeten. Det kanske blir en tvillinggraviditet. Hon kanske blir sjuk och vill göra abort. Och, ska hon få bestämma det? Hon kan bli sjuk senare i graviditeten. Man måste förlösa barnen väldigt tidigt för att det inte ska vara fara för surrogatmammans hälsa och liv. Och vem, det är ju inte så här svart och vitt, vet vi, sjukvården, att idag måste vi förlösa för imorgon är det fara för livet. Utan det här är ju en gråzon. Här börjar det bli risk. Och då kan jag tänka att föräldrarna, nej men försök att fortsätta graviditeten några veckor till så barnen blir lite mogna. Alltså det är väldigt mycket sådana liksom saker som kan komma upp under en graviditet.
Men är det de medicinska argumenten som står i centrum?
Alltså man kan väl säga så här att jag tycker nog att de medicinska för surrogatmamman, därför att visserligen är de allvarliga är få, men de är väldigt allvarliga. Alltså det finns ju dödsfall beskrivet, det finns, man behöver ta bort i den här lilla serien när man ser på 200-300 barn, så var det ett par, tre stycken som fick operera bort livmodern, vilket betyder att de inte kan få flera barn då, därför att de blödde till exempel. Sen kan man väl säga ändå är det nog så att det är de psykologiska, alltså de etiska bitarna. Hur går det för barnen då? Det är väl den kanske oro man har mest.
Mm. Och vad vet man om det?
Ja, vad vet man om det? Då är det beskrivet i några fallserier. Man har försökt intervjua barnen och du kan ju tänka dig hur svårt det är. Och det fanns väl en 6-7 artiklar, men fem av dem var skrivna av samma författare, en författare i England. Och de hade startat med 69 barn, eller så att säga tagit kontakt med 69 familjer. Var det 42 som sa ja. Och sen följde de dem från 1 år, 3 år, 5 år till 10 år. När du var vid 10 år så var det liksom bara 30 kvar som ville ställa upp. Och då undrar man ju alltid, varför vill man inte ställa upp? Är det de som... att det går dåligt på något sätt och då vill man inte berätta om det. Det kan vara tvärtom också, men man har lite sådär farhåga att det inte har gått så bra.
Så egentligen så vet man ganska lite om...
Egentligen vet man väldigt lite om hur det går för barnen.
Det säger Kristina Berg, professor i gynekologi och obstetrik vid Sahlgrenska och Göteborgs universitet. Ja, som det är idag så är det alltså inte förbjudet att använda sig av en surrogatmamma, men det är inte lagligt att göra det inom den svenska sjukvården. Frågan hade utretts senast 2016 och den utredningen sa nej till surrogatmödraskap. Eva Wendel Rosberg är lagman och ledde den här utredningen. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tack så mycket.
Hur såg ditt uppdrag ut?
Vi hade i uppgift att titta på om surrogatmoderskap skulle tillåtas i Sverige. Och i så fall var utgångspunkten att det skulle vara altruistiskt, det vill säga inte kommersiellt.
Vad hade du själv för inställning?
Jag hade ingen inställning innan vi började, så det var viktigt för mig att det här var öppna direktiv och vi kunde komma fram till både ja och nej. Jag kan säga att vi började med att skriva på ett ja, ett tillåtande. Och det var för att inte stanna för tidigt i våra resonemang, utan resonera oss igenom alla frågeställningar som kommer upp. Och det handlar ju om etik, juridik, medicin, psykologi. Och efter många och långa diskussioner och utredningar så landade vi i ett nej.
Och vilka aspekter diskuterade ni mest kring, eller vad tyngst i det här sammanhanget?
Enligt direktiven så skulle barnperspektivet stå i fokus, och det har det också gjort i utredningen.
Och hur argumenterade ni då ur barnperspektivet för ett nej?
Man kan säga det är väl tre huvudskäl som gjorde att vi kom fram till ett nej. Det första är de allvarliga kunskapsluckorna som Kristina Berg har också talat om. Det andra är risken för påtryck.
Att man inte vet vad som händer med de här barnen sen, så att säga.
Ja, andra risken för påtryckningar och sen mat- och restregeln. Jag kan säga något lite om de här allvarliga kunskapsluckorna. Ja. Att de få studier som finns, då, det får man säga, de pekar i och för sig på att de här barnen i huvudsak mår bra och fungerar väl. Men det som Kristina Berg sa, det finns inga studier på de här barnen som tillkommit genom surrogatarrangemang när de når över tonåren eller blir vuxna. Och det är en liten grupp och få familjer, och det är många som valde att inte delta. Så vi sa att det finns inga säkra slutsatser om att det här förfarandet är förenligt med principen om barnets bästa. Och då gör försiktighetsprincipen att då säger vi nej.
Mm. Och vad var det mer för argument som var tunga?
Risken för påtryckningar. Vi sa att det är en uppenbar risk att en del kvinnor skulle utsättas för påtryckningar och vara surrogatmödrar om det här skulle tillåtas i Sverige. Och då såg vi att risken för påtryckningar var särskilt stor om det skulle göras mellan närstående. Vi sa det att familjen är tyvärr inte alltid en trygg plats för kvinnan. Och skulle det inte vara fråga om en närstående så fanns det risk för dolda kommersiella motiv. Och vi sa att det är inte möjligt att genom en noggrann prövning och professionellt stöd till presumtiva surrogatmödrar utesluta att det här samtycket har föranletts av påtryckningar, känslor av inre tvång eller dolda kommersiella motiv. Så.
Mm. Det var, fanns inga, vilka argument fanns för att tillåta då?
Tillåta, det är ju naturligt så att det är fler ofrivilligt barnlösa som kan bli föräldrar. Det var som på den här förmedlingen, de visar bilder på små söta barn, och det är klart att det är positivt. Och det är förståeligt att det är många som upplever det som smärtsamt att vara ofrivilligt barnlöst. Och klart att det är positivt om det flöds fler efterlängtade barn, och efterlängtade är säkert de här barnen också. Mm. Sen kan man också säga det att generellt sett så skulle det vara säkrare och tryggare om arrangemangen skedde i Sverige och barnet skulle då få rätt till kunskap om sitt ursprung.
Mm.
Så någon fördelar, men...
Mm. Ja. Det säger Eva Wendel Rosberg, jurist som utredde den här frågan om surrogatmödraskap 2016. Och trots detta nej så är det alltså i genomsnitt ett svenskt barn i veckan minst som föds med hjälp av surrogatmödrar, främst i utlandet. Och om de här mödrarna så vet vi ju då inte särskilt mycket. Det finns extremt lite forskning. Det handlar inte bara om dåligt med kunskap kring barnen utan även kring vilka de här mödrarna är och vad som händer med dem sen. En av de som har träffat surrogatmammor i Georgien är journalisten och radioproducenten Lollo Koll. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Hej, tack.
Du träffade flera surrogatmammor i samband med att du gjorde en dokumentär. Hur gick det till?
Hur det gick till när jag träffade dem?
Ja,
jag fick kontakt genom en förmedling. Jag fick kontakt genom en organisation som hjälper utsatta kvinnor. Så det var helt enkelt så här att det här var misshandlade kvinnor. Inte alla, men många som jag träffade som hade tipsat varandra om att det här är ett sätt att få ett bättre liv. Det här är ett sätt att komma bort ifrån beroendet av en man som man inte mår bra med. Och det är också, alltså som kvinna i Georgien och ensamstående så har man det svårt. Det här var ett sätt att, de kunde till exempel kanske köpa en lägenhet för de här pengarna. Inte i Tbilisi, huvudstaden, men utanför. Så att det fanns stora incitament för dem att bli surrogatmammor. De hade tipsat varann. Och det var genom den här organisationen som jag fick kontakt med dem.
Mm. Du följde ett svenskt par också som fick ett barn med hjälp av en surrogatmamma i Georgien och intervjuade henne. Vi ska höra ett litet kort klipp ur din radiodokumentär Surrogatmamman i Tbilisi.
Nina berättar att hon blev surrogatmamma på grund av ekonomiska problem. Vår familj har ingen egen lägenhet utan vi hyr en. Jag ville förbättra vårt liv. Det är hela orsaken. Är det någon skillnad mellan den här graviditeten och dina förra, undrar jag?
Arena är ganska bara så bra att få promet på så här som gäbel och bara skrutsnopp. Nu på uppskilde vi och motsrobba saker där vi.
Nej, ingen alls, säger Nino. Det är bara det att man känner sig ännu mer ansvarig.
Lollo Kolmer, vad fick du för intryck av den här kvinnan?
Det här var ju då, måste jag säga, eftersom jag pratade om misshandlade kvinnor tidigare. Det här var ju inte, den här kontakten fick jag ju inte. Det var ju det paret som jag följde, Mikael och Emily, det var deras surrogatmamma. Som jag träffade då på den här förmedlingen. Jag fick ett intryck av att hon var bestämd. Hon var också ganska behärskad när vi träffades. Alltså det var ju inte det här, nu berättar jag om hela mitt liv för dig. För vi satt ju på förmedlingen, i förmedlingens lokaler. Men också att hon mådde bra, inte ångrade sig. Hon hade sin man bredvid sig.
Mm. Så att det är ju inte alla som var ensamstående då och utsatta här.
Nej, verkligen. Nej.
Hur accepterat är det i samhället är då att kvinnorna blir surrogatmödrar?
Det börjar bli mer accepterat, men de jag pratade med utom Nino hade ju alla fått problem, antingen hade de dolt det eller så hade de fått problem med familjen. Så det är ju fortfarande känsligt i Georgien. Georgien är ett väldigt traditionellt land.
Mm.
Man har liksom värderingar. Det var många som hade trott att de var prostituerade, blandat ihop det hela så att säga.
Ja. Vi ska höra ett litet klipp till från en talesperson för den här surrogatmammaförmedlingen i Georgien.
Hur svårt är det för kvinnorna att lämna bort barnen, undrar jag.
Well, I don't like using this word, but we kind of try to brainwash them for their own benefits, you know, not to make any emotional attachment with the babies.
Sofie Kleba säger att New Life redan från början intalar surrogatmödrarna att de inte hör ihop med barnen genetiskt.
Mm. Här får man ju intrycket av att man är väldigt medvetna om att det finns ett känslomässigt pris att betala också.
Ja visst, absolut. Det pratar de ju också om. Och att de försöker ju så att säga, förmedlingen vill att surrogatmammorna ska knyta an till föräldrarna istället och känna att jag gör det här för en annan mamma. Det här är en kvinna, det här är från en kvinna till en kvinna. Och jag tror också att den känslan finns och är stark. Men det är också någonting som förmedlingen så att säga medvetet. Hon säger ju att hon inte vill använda uttrycket hjärntvätta, men att hon ändå gör det. Hon är ju ganska straightforward med att de påverkar surrogatmammorna väldigt mycket. Och sen så är det ju också så att alla surrogatmammor säger till föräldrarna, jag gör det här för att jag vill hjälpa er. Men alla jag har pratat med gör ju främst av ekonomiska skäl. Sen ska jag inte säga att de inte också vill hjälpa, men det är ju ekonomin som styr. Mm. Alltså det är ju för att få ett bättre liv för sig och de barn man har innan.
Mm. Tack så mycket.
I Georgien ska jag säga.
I Georgien, ja precis. Ja. Så det är ju olika på olika ställen. Men det är ju generellt sett ganska ofta fattigare länder som det här händer.
Ja, precis. Mm. Alltså om man gör av ekonomiska skäl. Mm. Just i Georgien var det så, just med de kvinnor jag träffade.
Mm, ja. Tack så mycket Lollo Kolmar, journalist, och länkar till dina program om detta finns på vår hemsida också. Och vi ska fortsätta att tala om föräldrarna, för vi har en ny gäst i studion nu, nämligen Anna Arvidsson, socionom och doktorand vid Uppsala universitet, som har intervjuat 15 par som har rundat det svenska regelverket och skaffat barn via surrogatmammor i Indien. Hej och välkommen Anna.
Hej, tack.
Vad berättar de här paren varför de har valt den här vägen?
Ja, de flesta ser ju det som sin enda eller sista utväg att få barn. De heterosexuella paren som jag har intervjuat, de har ju ofta gjort många IVF-försök. En del har gjort upp till 10 IVF-försök innan de har känt att det här var ju ingen framgångsrik väg. Och då har många av dem också i princip varit för gamla för att adoptera. Eller så har man inte kunnat adoptera utav medicinska skäl, eftersom adoptionsländerna inte tillåter att man har någon kronisk sjukdom som diabetes till exempel. För de har då sett då att det här är liksom den sista utvägen att kunna få barn på.
Mm.
Och de samkönade paren som jag intervjuat, de har ju då inte kunnat adoptera alls. Det finns ju ytterst få länder som accepterar samkönade par för adoption.
Mm. För det är tillåtet enligt svensk lag, tillåtet för samkönade par att adoptera, men det finns inga, väldigt få länder som tillåter det.
Ja,
från deras sida. Ja. Hur ser de på själva arrangemanget då med surrogat, att använda sig av surrogatmödrar?
Ja, många var ju faktiskt tveksamma till att använda surrogatmödraskap, så att de gjorde mycket efterforskningar innan de använde sig av det här sättet att få barn på. Många frågade andra som hade använt surrogatmödraskap deras erfarenhet och hur deras erfarenheter var utav olika förmedlingar eller kliniker, för att liksom hitta någon klinik och förmedling som kunde ta hand om surrogatmammorna på ett bra sätt. Och de ringde ofta upp flera förmedlingar innan de bestämde sig för en specifik förmedling.
Mm. Hur tänker de kring det att man problemet här är att man utsätter en främmande människa i en ganska utsatt situation för en påfrestning och risker som en graviditet innebär. Hur tänkte de kring det?
Ja, de reflekterar inte så mycket kring det som jag uppfattade, utan de menar ju på att det här är ändå någonting som surrogatmammorna har valt själva, och de uppfattade att det här var någonting som de gjorde för utav ekonomiska skäl också, precis som Lollo Kolmar berättade då, att det är främst ekonomiska skäl, och att de i Indien då framförallt så är det svårt för outbildade kvinnor framförallt att tjäna pengar, och att det här var kanske ett sätt att få lite bättre ekonomi för familjen och framförallt för barnen då.
Mm. Så de hade inte någon slags moralisk konflikt kring att man betalade dem?
De såg det snarare som att det var någonting positivt, att man kunde hjälpa en indisk kvinna då att få det bättre, och att barnen kanske kunde få en bättre utbildning. Så de såg det snarare som att det var positivt att man kunde få för bidrag till att en kvinna kunde få det bättre.
Är det här någonting som de var öppna med i sin omgivning?
De flesta var öppna med omgivningen och upplevde att det var positivt, att de var öppna och att de fick positiv respons av omgivningen. Många hade klart också följt de här, att de hade kämpat med att få barn länge och att omgivningen var nu glada för att de äntligen kunde få barn. Mm. Sen någon enstaka var mer tveksam till att berätta just för risk för negativa kommentarer då.
Vad säger de om att det här görs i någon slags laglig gråzon?
De skulle ju vilja att det var tillåtet i Sverige. De menar ju på att det känns lite otryggt och osäkert att behöva åka till Indien och göra det här, eller USA som en del också gjorde. Det var ju problematiskt att komma hem med barnen exempelvis, just utifrån att det är oreglerat i Sverige. Så den processen kände de att det var liksom ett problem att det var oreglerat och att man hade önskat att det var tillåtet i Sverige.
Mm. Nu är det så att de här 15 paren har ju haft en lyckad, de har fått barn på det här sättet och allt har gått bra för dem, och det kanske också därför de har ställt upp. Har de haft någon kontakt med den här surrogatmamman efteråt, eller har man sett det här som en avslutad relation?
De i Indien har, vad jag vet, inte haft någon direkt kontakt, kanske någon enstaka mailkontakt, oftast via förmedlingen. Men de i USA har fortsatt kontakten med surrogatmamman och menar att de planerar på att de skulle komma hit också. Alltså surrogatmamman skulle komma till Sverige och hälsa på, och att de skulle åka till USA och hälsa på.
Okej. Tack så mycket, Anna Arvidsson, socionom och doktorand vid Uppsala universitet. Tack. Nu är det ju då inte alla surrogatarrangemang som går ut på att anlita främmande kvinnor som behöver pengar, utan det finns surrogatmammor också som ställer upp av altruistiska skäl, oftast då för att de vill hjälpa en närstående som inte själv kan bära sitt barn. Och nu ska vi träffa en sån familj.
Här ska du få se. Här kan du få se Amanda. 6 dagar gammal. 100 celler stor.
Ted håller upp ett litet foto. På bilden en liten inramad cirkel. Det är det embryo som senare ska utvecklas till Ted och Saras dotter.
Så det är inte alla som har en bild på sitt barn när det är 100 celler stort. Här har vi systern.
Det här var ju hennes vecka 20. Och min mage krånglade då, så att min mage var tjockare.
Vi har ju tänkt att så tidigt som möjligt börja berätta för Amanda på ett bra sätt. Så att hon vet hur hon blev till. Och jag tänkte sätta samman de här korten till en historia. Så.
Ja, det finns lite kaffe här om man vill. Ja, och mjölk.
Sara och Ted bjuder på kaffe hemma i lägenheten. Nu har det gått 9 månader sedan dottern Amanda föddes.
Det var ju såklart så att det var ju fortfarande helt ouppnåeligt och helt otroligt att man skulle lyckas och sitta med ett eget barn.
År 2009, när Sara pluggar till läkare, får hon reda på att hon har cancer i livmodern. Medan klasskamraterna skriver tentor ligger hon själv på operationsbordet och kämpar för sitt liv.
Den satt så till att man inte kunde spara livmodern utan behövde operera bort den.
Saras livmoder måste opereras bort och hon får reda på att hon inte kommer kunna få barn.
Jag var ju glad och lycklig över och bara liksom att jag överlevde. Men sorgen växte allt eftersom sen när liksom allting började återgå till det normala och sådär, att man hade förlorat.
Vi var ju ganska unga då och alla, just det året kommer jag ihåg att alla kompisar fick barn just det året också. Så det var dubbel sorg. Ja,
det året och de kommande 10 åren var ju.
Sara och hennes pojkvän Ted vänjer sig sakta vid tanken på ett liv utan barn. Men så säger plötsligt en läkare.
Då säger den här kirurgen, men tänk på att ni har kvar äggstockarna och det skulle gå att skaffa barn genom surrogatmödraskap.
Eftersom att Saras äggstockar sparats kan Ted och Sara försöka få barn via en surrogatmamma.
Jag hade ingen aning. Jag hade inte hört talas om surrogatmödraskap innan då.
Och när Sara friskförklaras år 2014 gifter de sig och bestämmer sig för att försöka få ett barn trots allt.
I den här tunga mörkret som var så kändes det som ett litet hopp, litet ljus som i alla fall jag liksom tog fast på och kände att allt hopp var inte slut liksom.
Men det är inte tillåtet att göra surrogat via vården i Sverige. Och medan regeringen utreder om man ska börja tillåta det eller inte går Sara och Ted på möten med amerikanska surrogatförmedlingar. Trots att de båda två har utbildning inom medicin så har de svårt att förstå processen.
Det är krångligt, oroligt, dyrt, riskabelt.
Efter gedigna efterforskningar reser de år 2015 till en klinik i Washington där de befruktar Saras uttagna ägg med Ted spermier. Planen är att hitta en amerikansk surrogatkvinna som kan bära barnet. Men tiden går och det blir jul. Sara och Teds små embryon ligger fortfarande nedfrysta på kliniken i Washington. Men så händer något oväntat.
Så helt spontant från mitt hjärta så kände jag att jag vill bära hennes barn. Att de ens skulle kunna tänka sig någon annan än mig som surrogatmor, det accepterar jag inte riktigt.
Det är Saras syster Emma som ringer och säger att hon vill bära barnet.
Då när vi fick höra det här blev vi helt paffa. Vi hade inte velat fråga en sån stor fråga ens till dem.
Redan när det blev klart att Sara inte skulle kunna få egna barn började Emma fundera på hur hon skulle kunna hjälpa sin syster. Men just då var hon själv mitt uppe i att bilda egen familj. Och det är först nu, när några år har förflutit och hon har 4 egna barn, som hon känner sig redo. De bestämmer sig för att låta Saras syster bli surrogatmamma. Men eftersom det inte är tillåtet i Sverige åker Ted, Sara, Emma, Emmas man och 4 barn tillsammans tillbaka till USA. Nu ska Saras och Teds embryon sättas in i Emmas livmoder.
Just själva insättningen kunde vi inte göra här i Sverige.
Syster Emma berättar.
Så vi gjorde detta som en familjeresa. Barnen visste inte vad vi skulle göra då. Så att vi fick hitta på lite olika historier om varför jag besökte kliniken och sådär.
Gjordes det liksom några kontroller eller så innan?
Först fick man ju kolla så att jag inte var gravid. Så att det inte fanns någon chans eller möjlighet att jag själv hade ett eget barn i magen. Och sen så fick jag ju genomgå psykologiska tester för att se så att jag var tillräckligt stark och stabil i att kunna bära och ge bort ett barn.
Insättningen av embryona går bra. På hotellrummet ligger Emma och tar hormonsprutor på sig själv. Sara och Ted försöker hjälpa till så mycket de kan.
Det fanns stunder när man satt på ett hotellrum och förbannade det svenska regelverket att vi inte bara kunde gå ner till den lokala IVF-kliniken som är 100-500 meter ifrån där vi bor och få hjälp med det här utav fria Sverige, och att vi istället behövde liksom sitta på ett hotellrum i New York och ha slagit upp på internet var man sätter sprutan.
Väl hemma i Sverige igen är det dags att möta den svenska vården. Hittills har de inte berättat för någon vad de håller på med.
Då var vi ju lite så här osäkra på hur vi skulle bli bemötta. Jag var rädd för att de kanske skulle ha lite fördomar eller att de skulle vara rädda för oss på något vis. För att de skulle tro att vi gjorde något olagligt.
Men Emma bestämmer sig till slut för att berätta att det är hennes systers barn hon bär på. Och det går förvånansvärt bra.
Jätteprofessionell vård. Så det var mer som man kände sig väldigt speciell och unik. Jag har aldrig fått så mycket hjälp innan som jag fick den med det här barnet.
Under graviditeten träffas de ofta. Sara och Ted är med på undersökningar och försöker hjälpa Emma och hennes familj så mycket de kan.
Det var på schemat att skotta grus och bära sten och sådär. Mm. Då försökte vi den mån vi hade möjlighet att vara där nere och hjälpa till.
så blir det dags.
Ja, men vattnet, det gick ju vid femtiden på morgonen. Och då åkte vi med ilfart in till sjukhuset. Hon åkte först i en bil med sin man och så kom vi efter sen då jag tänt.
Barnmorskorna hade en plan när vi kom upp. De hade själva liksom kommit på hur vi skulle kunna göra detta på bästa sätt. Och min önskan var ju att barnet skulle komma direkt till min syster om den möjligheten fanns.
Jag skulle krypa upp bredvid henne när barnet hade kommit och så skulle Amanda få komma till mig ifall navelsträngen var tillräckligt lång, och det var den. Så. Sen så ställde de frågan, jaha, men vem ska klippa navelsträngen då? Så då tittade vi på varandra och så frågade jag Emma, har du lust att göra det? Jajamän, sa hon och klippte av navelsträngen. Jag tyckte det var väldigt vackert och symboliskt.
Men hur kändes det liksom att ge bort ett barn som du precis hade fött? Minns du känslan?
Det är klart att det var känslor. Det var en blandning mellan, alltså man var så glad för att man hade klarat att leverera ett friskt barn och få lämna över till dem. Samtidigt så är det klart att man var väl ledsen sådär, men det var jag med mina andra barn också. Sådär. Så det är mer hormonerna tror jag som sätter igång det hela.
Men för du har ju liksom egna barn som du sa. Kände du någon skillnad att bära någon annans barn?
Ja, lite grann så absolut. För man fick ju ställa in sig på att det här är ju inte mitt barn. Från dag ett liksom. Jag är bara moster och jag får passa det här barnet i 9 månader.
Men ibland pratar man ju om att man får moderskänslor för liksom, barn man har burit. Kände du så eller var det skillnad?
Svårt att säga. Jag känner väldigt starka moderskänslor, gör jag.
Jag frågar om Emma skulle kunna tänka sig att bära någon annans barn.
Om jag inte vet vem personen är, tänker du?
Ja.
Eller hur? Den får jag nog fundera på lite. Det är inte lika självklart för mig. Det är det inte. Jag visste ju att det här kommer ju från mig. Det är ju jag som vill det. Så det är ingen som har tvingat mig på något vis. Snarare är jag som har tvingat dem då.
När Amanda föds börjar den juridiska processen. Emma som fött Amanda blir automatiskt hennes mamma. Hon måste därför adoptera bort Amanda till Ted och Sara.
Hur vi än vänder och vrider på det så är det ju ändå jag som blir modern, eftersom det är jag som föder barnet i Sverige. Så därför har jag ju fått adoptera bort henne. Och det var ju en process.
Eftersom att man kan bevisa att Ted är pappan kan han direkt ta över vårdnaden. Men för Sara tar det längre tid.
Ett par dagar innan jul så öppnade vi ett kuvert från tingsrätten där det står att nu är Sara juridisk moder till Amanda. Det tog 8 månader. Mm. Under de här 8 månaderna så har ju inte vi velat gått ut offentligt och berättat för mer än vår närmaste kompiskrets att vi har gjort. Att Amanda kommit till på det här sättet.
Men när väl det här brevet kom och det var klart så kände jag ju en jättestor sten som föll från mitt bröst. För nu hade vi något mål på riktigt.
Det är väl inte så att man måste ha ett barn för att må bra. Men vi vill det. Ja.
Syster Ted och Sara som alltså fick barn via altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige. Sara Olsson hade träffat dem. Kristina Berg, professor inom reproduktion. Här har vi ett exempel på det som kallas för altruistiskt surrogatmödraskap där det inte finns pengar inblandade. Vad vet man om följderna av detta för kvinnan som bär barnet?
Jag tror ju att, eller är övertygad om att det sker en anknytning när man är gravid, och att lämna ifrån sig ett nyfött barn, det är inte en enkel process heller. Även om det beskrivs väldigt fint i det här reportaget, det måste jag säga. Det var ju en väldigt varm bild man gav av den här situationen när det fungerat liksom idealt. Och det är väl kanske så man tänker att om detta nu blir tillåtet någon gång i Sverige så skulle man se det så.
Men kan man liksom tänka bort då hormoner,
moderskänslor. Det är ganska starka krafter.
Det är ganska starka krafter.
Det vet ju alla som har burit ett barn själv. Att det är, man kontrollerar inte. Man kan vara väldigt irrationell. Och man kan ha,
absolut.
Kan man tänka bort sånt bara? Eller?
Nej, jag tror inte alls man kan tänka bort det. Utan det är en balans där. Samtidigt kan man nog säga så här. Just i det här fallet som beskrevs så kan jag tänka att den systern som gjorde detta för Sara, att det känns bra för henne också. Alltså, vi mår bra av att göra gott.
Att det, kunna ge ett barn till precis, någon som verkligen vill ha ett barn.
Människan mår bra av att göra gott. Och här gör man ju något fantastiskt då för sin syster. Att man får försöka tänka på den känslan då, tror jag. Att tänka att den överskrider den andra känslan av att lämna bort mitt barn då, eller barnet som jag har burit.
Ett argument som man ofta hör och även hördes här är att eftersom det här ändå pågår, det föds ju barn på det här sättet, det föds ju ganska många barn på det här sättet hela tiden, att man på något vis skulle ändå göra det säkrare och bättre för alla, inte minst för barnet då, om man kunde göra det inom,
absolut,
inom svensk sjukvård, inom det lagens ramar.
Så är det. Jo, så är det. Samtidigt tycker jag att man kan inte godkänna ett handlande bara för att man tycker sämre om hur det bedrivs på ett annat sätt. Utan man måste ge tillåtelse för det här handlandet i Sverige om man tycker det är bra. Inte för att man tycker ett annat alternativ är sämre. Det blir en slags utpressningssituation, tycker jag.
Men människor blir ju väldigt upprörda när det handlar om reproduktion. När det kommer nya metoder från IVF och provrörsbefruktning. Det kom även till insemination av ensamstående som också har blivit mycket mer accepterat. Tror du att det kommer bli så även på det här området?
Ja, man kan ju vara lite med äggdonation. För jag minns när det var uppe första gången, det blev ju tillåtet 2003 då i Sverige, men det var uppe tidigare också, 5 år, och det var precis den här debatten då, och då sa man nej. Det är väl lite också det här att samhället, hur ska jag säga, mognar. Vi förändras, jag förändras, alla förändras vi. Och man får liksom en öppnare attityd, att en familjebildning kan se ut på olika sätt. Att detta påverkar också lagstiftning och hur man ser på detta. Så jag skulle inte vara förvånad om vi någon gång faktiskt att det blir tillåtet.
Det sa Kristina Berg, professor i gynekologi och obstetrik vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Eva Wendel Rosberg, lagman som utrett frågan om surrogatmödraskap. Vad tänker du om framtiden? Tror du också att det är en tidsfråga innan surrogatmödraskap i någon form blir tillåtet i Sverige?
Jag tror inte att det kommer att bli tillåtet, för de problem som vi såg, de tror jag kommer att finnas kvar. Risken för påtryckningar, den juridiska problematiken att surrogatmamman kan ändra sig. Så jag tror inte att det kommer att tillåtas i Sverige.
Men det här att människor hittar vägar att runda lagen genom att åka utomlands, blir inte lagen orimlig? Till slut.
Man kan säga så här att det är väldiga risker med att genomföra detta utomlands, och vår förhoppning i utredningen var att man genom upplysning om de här riskerna kunde få människor att avstå. Det finns inga internationella överenskommelser och det ser väldigt olika ut i olika länder, och föräldrar kan hamna i svåra situationer och kanske inte ens få ta ut barnet från det land där det har kommit till. Sen är det ju så att jag tror inte att vi kan förhindra detta. Men det kan kanske upphöra genom att surrogatvänliga länder väljer att arbeta med frågan. Man har till exempel stängt för utländska medborgare i Thailand, Indien och Nepal som vi hade vår utredning. Men sen tänker jag också att under tiden så är det förstås viktigt att vi tar hand om de barn som kommer hit efter genomgångna surrogatarrangemang i utlandet. För barnen har inte bett om att få bli till genom ett surrogatarrangemang. Det är ett viktigt barnsperspektiv att man inte skulle belägga dem.
Så att för barnen skulle det vara bättre om det var lagligt här?
Vi vet ju inte hur barnen mår när de kommer upp i vuxen ålder efter detta. Så att det
återstår att forska på. Ja. Vi får sätta punkt där. Tack så mycket, Eva Wendel Rosberg, lagman som utrett frågan om surrogatmödraskap. Kropp och själ är slut för idag. Nästa vecka handlar det om gener. För några hundralappar kan du idag få levnadsråd baserade på din egen genuppsättning. Är det humbug eller vetenskap? Det får du veta i programmet nästa vecka. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och kommentera och reagera på veckans program där. Producent idag var Moa Sultanian Magnusson, reporter Sara Olsson, tekniker Christer Orreteg, och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.